Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Afghanistans enda gris. Oktober 2014. Nu måste jag ha skägg för att känna mig trygg på gatorna, säger vår vän Siavash Golzade från Svenska Freds och skakar på huvudet hos Kabuls hastiga förändring. Det var inte så för något år sedan. Men nu gör det ju sjukt stor skillnad. Det redan katastrofala säkerhetsläget har försämrats ytterligare. Under den månad jag och Kristoffer i huvudstaden sker dagliga attentat. Fler mindre attacker äger rum i närheten av vårt boende. En gång i samma kvarter. Ljudet av explosionen är dovt och får fönsterrutorna att skallra. För oss är det en otäck upptrappning. Kabul Zoo har varit med om värre. Djurparken har en lång historia av prövningar. Under den sovjetiska ockupationen träffades akvariet av en granat. Under inbördeskriget åts djuren upp av hungriga fundamentalister. Men varje gång krutröken skingrats har institutionen återigen slagit upp portarna. Som en fågel fenix med alldeles för små burar. Idag är Kabul Zoo huvudstadsbornas populäraste utflyktsmål. Och en av få oaser för huvudstadens unga kärlekspar. Vi har besökt djurparken flera gånger. Åkt dess livsfarliga karuseller och till slut lyckats övertala en tidskrift att låta oss berätta dess historia. Grundaren Zahir Shah gillade att betrakta sig själv som en modern monark. Utbildningen i Frankrike hade fostrat demokratiska ideal och när han väl tog tronen i besittning experimenterade Afghanistans sista kung med demokratiska val och allmän rösträtt. Samtidigt blickade Zahir Shah mot Europa och drömde om att modellera Afghanistans huvudstad efter metropoler som Paris och Berlin. Det krävde såväl kulturella som sociala och kosmetiska reformer. Zahir Shah lät öppna landets första moderna universitet, avskaffade slöjtvånget och asfalterade centrala avenyer. Som kronan på verket importerades ytterligare en kontinental kuriositet, konceptet zoologisk trädgård. 1967 slog Kabul Zoo upp portarna. Succén var omedelbar. Kabulborna tog nymodigheten till sina hjärtan och 1972 överskred antalet besökare 150 000. Då stoltserade djurparken med inhägnader som skulle efterlikna naturliga habitat och innovativa vallgravar som separerade besökarna från djuren. Totalt höll Kabul Zoo 417 djur, 32 arter av däggdjur, 85 fågelarter och 4 olika typer av reptiler. De allra flesta hade i enlighet med djurparkens folkbildande ambitioner hämtats från den afghanska faunan. Men där fanns också mer exotiska varelser, som uttrar, papegojor och en elefant donerad av Indiens dåvarande president. Några år in på 1970-talet avsatte Zahir Shah i en oblodig kupp iscensatt av kusinen och premiärministern Daoud Khan. Den populära djurparken levde dock vidare. Och 1978 anlände det lejon som skulle komma att bli en symbol inte bara för Kabul Zoo utan för hela huvudstadens förmåga att uthärda de svåraste av olycksöden. Lejonungen döptes till Marian, det persiska ordet för korall. Dess ankomst sammanföll med utbrottet av det krig som med varierande intensitet och mellan olika stridande parter nu rasat i mer än 35 års tid. Jag var 8 när jag besökte djurparken första gången. Då var den helt förstörd, säger Aziz Gul Sakib. Sen besökte jag den igen när talibanerna regerade. Jag minns att jag var väldigt olycklig och tänkte att det aldrig skulle gå att bygga upp den igen. Men då visste jag förstås inte att jag en gång i framtiden skulle bli dess direktör. Idag blomstrar verksamheten och biljettintäkterna ger ett ekonomiskt överskott. När Aziz Gul Sakib tillträdde för 10 år sedan var situationen en annan. Allt vi hade var 2 gamar och Mairan som hade förlorat båda ögonen och tänderna. När det slagna sovjetiska imperiet efter en decennielång ockupation lämnade Afghanistan vände Mujahedin-krigarna som drivit ut supermakten vapnena mot varandra. Kabul kom att bli frontlinjen. Den stad som i Zahir Shahs vision skulle bli Centralasiens skinande centrum jämnades huvudsakligen med marken. Och Kabul Zoo tog sin beskärda del av smällarna. Djurbeståndet decimerades stadigt i takt med att hungern växte hos de stridande. Välbekanta råvaror som hjortar och kaniner var det första som fick sätta livet till. Men i takt med att försörjningslinjer skars av och desperationen växte tvingades krigarna till allt mer kreativa kostval. Nästan alla djur som är halal blev uppätna för de stridande höll på att svälta ihjäl. Men vissa lyckades rymma. Aporna flydde upp i bergen och slogs mot Mujahedin, säger Aziz Gul Sakib och skrattar högt åt sitt eget skämt. I mars 1995, efter en mindre genomtänkt vadslagning, klättrade en Mujahedin ner i Marians inhägnad. Lejonet var inte roat och rev osentimentalt ihjäl inkräktaren. När den förolyckades bror nästa dag återvände för att hämnas var han beväpnad med en handgranat. Marian förlorade sitt ena öga och större delen av synen på det andra i explosionen, liksom sin hörsel och samtliga tänder. Ytterligare några dagar senare, när ryktet om attacken mot huvudstadens skatt hunnit få spridning, sökte en vredgad folkmassa upp gärningsmannen och misshandlade honom till döds. När talibanerna väl tog huvudstaden välkomnades de av många. Ordning, reda och tuffa tag såg som ett bättre alternativ än ödeläggelse och laglöshet. Illusioner som snart krossades under tyngden av det skräckvälde som bredde ut sig. Allt roligt bedömdes som moraliskt klandervärt. Allt moraliskt klandervärt förbjöds. Djurparken skulle bommas igen och djuren dödas. Den dåvarande föreståndaren gick noggrant igenom islams heliga bok. Med hjälp av koranreferenser till sällskapsdjur lyckades han övertyga en religiös domstol om att en stängning skulle vara ett hån mot profeten. Marian och Kabul Zoo hade överlevt ännu en gång. När talibanerna störtades var de djur som överlevt utmagrade. Och djurskötarna kunde inte minnas när de senast fått lön. Bara några månader senare somnade Marian in. Han blev 26 år. En anmärkningsvärt hög ålder för ett lejon i fångenskap. Idag har Kabul Zoo återställts till sin forna glans. Aziz Gul Sakib beskriver arbetet som ett patriotiskt uppdrag. Vi personalen har inga helger. Vi är till och med här under Eid och försummar våra familjer för att tjäna vårt land. Vi jobbar lika hårt som japaner. Kabulborna har tackat för slitet genom att strömma till i större antal än någonsin. Under 2013 registrerades rekordhöga 700 000 besökare. Sällsamma kreatur är förstås en del av förklaringen. Det anspråkslösa nöjesfältet med dess 2 slitna karuseller en annan. Men Kabul Zoo är också mer än summan av sina delar. Parken är ett av ytterst få offentliga rum i en stad som slutit sig samman av krig och där få litar på sin nästa. En plats där du inte behöver titta dig över axeln. En säker plats. Många tar med sig en termos te och tillbringar större delen av dagen här. Andra tar med en gasolbrännare och lagar mat på någon av gräsmattorna. Familjer dominerar, men på bänkarna utanför de mindre populära djurens inhägnader sitter ogifta par närmare varandra än vad anständigheten egentligen tillåter. Det skulle vara omöjligt utanför parkens stängsel. Forskande blickar och illvilliga tungor finns överallt. Och för kvinnor kan ifrågasatt heder utgöra en livslång belastning. Men där djur spärras in har romantiken funnit en sällsynt vrå av frihet. En man vi träffar funderar ett ögonblick innan han beslutar att hans fästmö inte får tala med främlingar. Men bekräftar att de går till djurparken för att få vara ensamma. I Kabul finns inga andra ställen att gå till, säger han. Djurparken anses så säker att män till och med kan lämna sina kvinnor ensamma när de går för att be. Samtidigt är dagens Kabul en betydligt mer konservativ stad än under Zahir Shahs styre. När vi ber tre burkaklädda kvinnor om tillåtelse att ta en bild hotar de upprört att kalla på polis. Vargarna verkar rastlösa i en alldeles för liten anläggning och stryker fram och tillbaka längs stålgallret. Vägg i vägg bor en av djurparkens mest prövade invånare. Bjässen reser sig omedelbart på frambenen när det är dags för mat. Skaror av nyfikna strömmar till. Det är den enda grisen i Afghanistan. Det är därför folk är intresserade, säger djurskötaren Sher Mohammad. Grisen anlände efter talibanernas fall som en gåva från Kina. En nation som annars gjort sig känd för att sända pandor när diplomatiska band ska stärkas. Något namn har den aldrig fått. De flesta kallar den kunzir, arabiska för just gris. På pashto heter det Sarkozy. USAs ambassadör skrattade för det lät som namnet på Frankrikes president, säger Aziz Gul Sakib. Några år efter sin ankomst orsakade grisen en mindre folkstorm. Svininfluensan nådde aldrig Afghanistan, men spred sig som en epidemi i de internationella medierna. Oroliga besökare befarade att kunzir skulle sprida den omtalade smittan och krävde åtgärder från djurparkens ledning. På TV sa de att svininfluensan är väldigt farlig. Och den var farlig. Men vår gris var inte smittad, säger Aziz Gul Sakib. Men vårt folk är outbildat, så vi fick sätta den i karantän ett tag, 2 månader eller så. Maten är uppäten och kunzir lägger sig återigen till rätta på ena sidan. Åskådarna skingras. Folk stör den när den går omkring, så därför ligger den mest stilla, säger Sher Mohammad, och visar upp en näve full av batterier och skräp som besökare kastat mot ett ensamt djur långt hemifrån. Aziz Gul Sakib har storslagna planer för sin djurpark. Han försöker utverka tillstånd att expandera ytterligare 30 hektar och vill införskaffa fler nya djur, däribland elefanter. Jag ska försöka få en av Indiens regering. Vi hade en elefant förut, men den blev ihjälskjuten av en mujahedin med granatkastare. Ett nytt lejon har Kabul zoo redan. I oktober 2013 kom ett telefonsamtal från en rik affärsman. Statussymbolen han köpt av pakistanska smugglare och därefter förvarat på taket och matat med köttbullar var döende. Jamshid Nouri, djurparkens entusiastiska veterinär, ryckte omedelbart ut för att rädda den halvårsgamla lejonungen. Den var helt trasig. Kunde inte gå, stå eller äta, säger han. Vi gav den dropp. Och efter 14 dagar hade den fått tillbaka aptiten. Några dagar senare försökte den stå upp. Den dagen var vi alla väldigt lyckliga. På Jamshids kontor står en stor bukett påfågelfjädrar. Jag har plockat dem själv, säger den unga veterinären glatt. I en inhägnad utanför går en påfågel utan stjärtfjädrar runt bland sina artfränder och ser ut att skämmas. Det nya lejonet har även det fått namnet Marianne. Men kommer aldrig kunna mäta sig med föregångarens ryktbarhet. Lejonet som blev martyr har odödliggjorts i både filmer och litteratur och i form av en bronsstaty vid entrén till Kabul Zoo. Marianne är ett sinnestillstånd. En särskild ädelsten från Afghanistan, säger Aziz Gul Sakib. I ett lite mer undanskymt hörn av djurparken ligger Mariannes grav. Inskriptionen på hans minnessten lyder: Här vilar Marianne. Han var det mest berömda lejonet i världen. Jag och Kristoffer anar att detta kan komma att bli vår sista gemensamma resa till Afghanistan på ganska länge. Vi avslutade med att köpa svarta cricketdräkter med den afghanska flaggan broderad på bröstet. Iklädda dessa matchande piratkopior låter vi oss fotograferas uppe på Swimming Pool Hill. Kullen som döps efter den olympiska simbassäng som Sovjetunionen lät anlägga under ockupationen. Vi står på en stridsvagn som blivit kvar efter någon av de många striderna om statsmakten. Bakom oss breder Kabul ut sig. Den hårt prövade miljonstaden ser rofylld ut i skymningen. Några afghaner tittar på oss och skakar på huvudet. Bröllopshallarna glittrar i fjärran. Jag kommer sakna det här landet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Populärkulturkamp. Juni 2015. Sommaren 2015 pekar de flesta tecken åt fel håll. Talibanernas våroffensiv är sällsynt brutal. Bara några veckor före vår ankomst har 14 personer dödats i en attack mot ett hotell i Kabul som vi bott på när vi arbetat nära FN. En månad dessförinnan hittades 5 Rädda Barnen-medarbetare mördade i provinsen Uruzgan. Medan vi väntar på flygplatsen i Istanbul mås vi av nyheten om en pågående attack mot ett gästhus i stadsdelen Wazir Akbar Khan. Enligt FNs statistik ökade attackerna mot biståndsarbetare med 70% under 2014 jämfört med året innan. Våldet är riktat och budskapet svårt att missförstå. Men i vanlig ordning är det civilbefolkningen som drabbas hårdast när den dödliga ringdansen fortsätter. Från årsskiftet och fram till den 30 april 2015 registrerar världsorganisationen 978 civila dödsfall relaterade till konflikten. Siffrorna är i paritet med 2014, som blev det blodigaste året sedan den amerikanska invasionen. Den verkliga aggressionen sker utanför huvudstaden. Kandahar och Helmand är i praktiken talibankontrollerade. De tidigare relativt fredliga provinserna Balkh och Samangan i norr har blivit betydligt farligare. Trots arméns pliktskyldiga försäkringar om framsteg tycks fundamentalisterna vara på väg att ta kontrollen över Kunduz. Liksom de oväntat tar hela distrikt i nordliga Badakhshan. Utvecklingen förefaller följa det många förutspådde skulle ske efter ISAFs uttåg. En regering som klamrar sig fast vid kontrollen över de större städerna medan talibanerna äger landsbygden. Sammanfattningsvis landar vi i ett Afghanistan där våldet ökar, korruptionen grasserar, biståndspengarna har försvunnit och statsfinanserna fallerar. Finns det något hopp i detta mörker? Ja, kanske Afghanstar. Afghanistans överlägset mest populära tv-program är en kopia av det internationella framgångskonceptet Idol. Programmet började sändas 2005. 4 år efter att talibanernas regim fallit och musik avkriminaliserats. Det fanns nyheter under talibanerna, men det var bara propaganda. All musik var förbjuden, säger Masoud Zanshir, Då var han motvillig nyhetsuppläsare på talibankontrollerade Radio Sharia. Idag är han programchef på Mobi, Afghanistans största mediebolag som producerar Afghan Star, och högst medveten om det lättsamma underhållningsformatets politiska sprängkraft. Det var uppenbart att den typ av människor som ville bestraffa otrohet med stening skulle uppfatta showen som en skymf. Att kvinnor tilläts lämna hemmen var ju illa nog. Att de dessutom skulle vicka förföriskt på höfterna till förbjudna toner var uppenbart satans verk. Många deltagare har hotats till döden. Konservativa mullor har försökt förmå regeringen att släcka ner programmet. Men den stora majoriteten av afghanerna vill inte leva på medeltiden och tycks älska det. Enligt Mobis egna siffror tittar halva landets befolkning, en helt osannolik täckningsgrad i ett land med Afghanistans rurala demografi. De konservativa kommer alltid försöka tysta oss. Men om samhället vill ha musik så måste någon våga trotsa dem. Och vi har gjort det, säger Masoud. Afghan Star är en form av populärkulturell krigföring. Underhållning på blodigt allvar. Och Mobis orädda nyhetssändningar har bildat referenspunkt för såväl etermedier som ett framväxande afghanskt pressväsende. Masoud är ansvarig för både nyheter och nöje och berättar att han tillämpar samma publicistiska principer oavsett programkategori. Det är en slags idealistisk innehållsneutralitet där individens rätt att framföra smäktande kärleksballader jämställs med medborgarnas rätt till saklig och opartisk information. Det handlar inte bara om Afghan Star. De försöker även stoppa nyheterna. Och det är inte bara de konservativa utan också regeringen, krigsherrarna och andra grupper och fraktioner. Men vi gör alltid nyheterna, oavsett hotbild. Och vi har samma policy för underhållning. Publikens begär ger oss mod. Vi gör det publiken vill ha och älskar. Därför är vi starka. Mobis satsning är besjälad av marknadstro. Det är den liberala drömmen om public service levererad av kommersiella aktörer. En sammansmältning av idealism och intresse. Där marknaden blir både medel och mål. Det här landet var i mörkret länge, säger Masoud. Det mörkret tog slut när talibanerna störtades och marknaden kom igång. Hans erfarenheter ger en viss auktoritet i frågan. Till skillnad från de flesta i den nya afghanska elit som vuxit fram efter den amerikanska invasionen har Masoud aldrig varit flykting. Inte utbildats i Pakistan eller Iran i väntan på att kunna återvända hem till en hög lön. Masoud är född och uppvuxen i Kabul och har förblivit sin stad trogen när den styrts av sovjeter, krigsherrar och talibaner. Vi försökte fly en gång. När vi kom till Jalalabad hade Pakistan stängt gränsen. Och det krävdes mutor för att komma över. Men min pappa var lärare. Lärare fattiga. Det slutade med att vi tältade i en park i 3 månader. Sen sa vi till varandra att det här funkar inte. Låt oss åka hem. Som språkkunnig och teknikintresserad kom han att bli en del av talibanernas propagandaapparat. Masoud läste kommunikéer och kungörelser som översatts till engelska med omvärlden som målgrupp. Vissa var mer smärtsamma än andra att recitera. Jag minns när de sprängde buddha-statyerna. Dagen innan läste jag upp dekretet från Mulla Omar. Vi fick en text som vi skulle återge ordagrant. Det fanns inget utrymme för att testa gränserna. Gränserna var stängda. När han 2002 fick sin egen radioshow försökte han istället spränga gränserna med aggressivt ansvarsutkrävande nyhetsjournalistik. Publikkontakt och lyssnarinteraktion blev snabbt centrala byggstenar. Folk ringer in varje dag och rapporterar om vad som helst som de har problem med. Det kan vara matbrist eller trafiken. Förra veckan svarade jag på ett slumpmässigt utvalt samtal när vi sände live. Det var en man som körde från Kabul till Kandahar och klagade på att poliserna krävde mutor för att släppa igenom honom. Vi sa, klipp inte samtalet. Bråka med honom i direktsändning. Det här sändes i hela landet. Miljoner människor lyssnade när han argumenterade med polisen om 50 afghani. Nästa dag fick vi höra att alla poliserna blivit arresterade. Så vi gör nytta. Det var också Masouds show som avslöjade gruppvåldtäkten i Pagman hösten 2014. Lokala myndigheter hade försökt begrava brottet. Rapporteringen fick hela landet att koka. Dagen efter att vi kört historien meddelade regeringen att brottet skulle undersökas. 2 dagar senare var gärningsmännen fångade och 1 månad senare var alla 5 hängda. Det är medias makt. Så fort ett fall blir medialt uppmärksammat så tar regeringen omedelbart hand om det. Annars går allting så långsamt att människor väljer att söka sig till talibanernas domstolar. Moby är en vakthund som ser till att det offentliga sköter sina uppgifter. Men ibland iklär sig företaget också rollen som PR-konsult. Eagle 4, medfinansierad av USAs ambassad, hade premiär 2010. Dramaserien kretsar kring en elitenhet bestående av 2 män och 2 kvinnor inom den afghanska polisen och deras nervkittlande vardag i Kabul. Rollfördelningen är tydlig. Polisen är hjältarna. Talibanerna är skurkarna. I det första avsnittet lyckas Eagle 4 efter stor dramatik stoppa en självmordsbombare. Du kommer inte till paradiset idag, skriker gruppens hårdföra men varmhjärtade veteran Kamran till den terrorist han just har förhört bryskt. Polisen är inte bara skräckinjagande, kompetent och hjältemodig. Den är också patriotisk, oförvitlig och dedikerad till att skydda de värnlösa. Med andra ord står den fiktiva enheten Eagle 4 i skarp kontrast till den genomkorrumperade och i huvudsak illitterata polisstyrka som parasiterar på verklighetens värnlösa. Är det uttalade målet att förbättra polisens anseende verkligen rimligt, frågar jag. Vore det inte lämpligare med infotainment som utbildar människor om deras rättigheter vid polisövergrepp? Det finns 2 sidor av det där, säger Masoud. Vi gjorde Eagle 4 för att stödja polisen, för att folket skulle lita på dem. En fungerande polismakt är en hörnsten för stabiliteten i det här landet. Om du inte har säkerhet så har du ingenting. Så vi gjorde dem medvetet som ett dream team. Och människor sa att de önskade att den riktiga polisen var sån. Att den var ren, tjänade folket, älskade landet. Samtidigt som vi försöker få folket att lita på polisen visar vi också en bild av hur det skulle kunna vara. För polisen blir det någonting att leva upp till. För folket blir en inspiration att sätta press på polisen. De 2 kvinnliga rollfigurerna i Masouds Dream Team är självständiga subjekt och beslutsfattare. I själva verket vittnar landets 2 kvinnliga poliser om konstanta trakasserier från manliga kollegor. Och om att de inte vågar dricka te under arbetsdagen eftersom det sällan finns avskilda toaletter där de kan kissa med hedern i behåll. Men återigen är karaktärsteckningarna en slags uppfordrande utopi. Den hetlevrade Bakash och den till synes iskalla Ludmilla inleder en kärlek börjar alltid med bråkhistoria. I slutet av den första och enda säsongen ber Bakash Ludmillas fader om hennes hand. Det är vågat, men inte för vågat. Det krävs lyhördhet för att värna den yttrandefrihet som marknaden enligt Mobis analys möjliggör. Afghanistan som helhet är konservativt. Och vi är en familjekanal. Du ska kunna titta med din mamma och pappa och syster och bror, säger Masoud. Vid sidan av egna dramaproduktioner fyller Moby ut utrymmet med 2 operor från Bollywood och Turkiet. Särskilt de från Indien utsätts för omfattande pixelering. Traditionella indiska kläder visar generöst med hud och ibland syns inte mycket mer än ett ansikte omgivet av digitalt applicerad oskärpa. Om publiken blir besvärad av naken hud så ska vi respektera det, säger Masoud. Då är inte det vad publiken vill se. Vi är inte emot det här landets kultur. Vi vill tvärtom visa att yttrandefriheten inte kommer att skada din kultur. Masouds dagliga radioshow är landets mest populära. Mest stolt är han över att ha bidragit till att ett musikälskande folk återigen ser musik som en rättighet. Min pappa hade en stor samling av Ahmad Zahirs skivor. Jag har fortfarande kvar dem. Men under talibanerna var musik förbjuden. Du kunde få fängelse om du försökte föra in kassetter eller DVD-skivor. Så ingen hade hört ny musik på flera år. Jag minns den dagen vi gjorde vår första sändning. Vi började 8 på morgonen. Och några timmar senare spelades vi på varenda marknad. Inledningsvis var det mest importerade slagdängor. Den afghanska musikindustrin var ödelagd. Nu är 85% av musiken vi spelar afghansk. Och det mesta har spelats in av deltagare i Afghan Star, säger Masoud. Vi har spelat den största rollen i den här förändringen. På Mobi kan både musikälskarna och affärsmännen glädjas. Företaget äger hela värdekedjan, från tv- och radiokanaler till produktionsbolag, agenturer, reklambyråer, it-företag, printmedia och internetcaféer. Vid sidan av kommersen skapas också samhällsnytta när Mobi försöker snabbspola fram till modernitet. I Afghan Star utser publiken vinnarna genom sina mobiltelefoner. För många utgör omröstningarna en första erfarenhet av kollektivt beslutsfattande. Det här är ett sätt för media att hjälpa till att bygga upp landet, säger Masoud. Vi bjuder in unga att delta och visar att deras röst betyder något. Det blir en första demokratiupplevelse. Omröstningarna gäller inte mer än ett skivkontrakt och en prissumma. Men de ungdomar som idag röstar fram sina favoritartister ska imorgon bära det afghanska samhället. Om de skulle kräva att framtida presidentval var lika rättvisa som Afghan Star, vore mycket vunnet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.